Ja, då har ännu en säsong definitivt fått sitt slut. Och visst har vi fått vara med om stunder här på Fridhäll och på andra håll i sommar hoppas jag, där vi på olika sätt har berörts av tilltal ifrån Gud. Och här har vi fått fira gudstjänst tillsammans och fått glädjas åt gemenskap oavsett vilken församling vi tillhör. Och den gemenskapen inte bara i själva gudstjänsten utan också runt fikaborden. Och tänk att få blicka ut över en sån här altartavla. Det är lite svårslaget. Nu tar vi klivet in i hösten. Klivet in i vardagen med allt vad det innebär för oss alla. Och de texter som är för den här dagen, de hjälper oss tycker jag i den här processen. Därför att de handlar väldigt mycket om hur är en gudstjänst kopplad till just vardagen. Och vi ska läsa tillsammans nu en av de mest kända texterna i Nya Testamentet. Du har hört den många gånger i söndagsskolan. Och jag hoppas att vi ska få lite nya perspektiv på den idag. Och det tycker jag, då gör vi precis som man brukar göra i Svenska kyrkan. Vi reser oss upp när vi hör evangelietexten från Lukas 10. Det är Jesus som sätts på prov här. En laglärd som ville sätta Jesus på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa till honom: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? På den frågan svarar Jesus: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen så vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen, när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram, hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: Sköt om honom. Och kostar det mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: Gå du och gör som han. Varsågod och sitt. Fader, tala du till oss. Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot ditt tilltal idag. Amen. Ja, den här inledande frågan, det var egentligen en testfråga för att sätta Jesus på prov. Kanske inte så mycket för att få vägledning. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Det låter ju som en väldigt ärligt menad fråga. Och Jesus, han är suverän. Precis som så många andra gånger förr så ser vi Jesu pedagogik. Han ställer en motfråga. Och det är många gånger väldigt bra i en dialog. Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Vad läser du? I Matteus och Markus så vid ett annat tillfälle det är Jesus som får den här frågan. Vilket är det viktigaste budet? Och han svarar precis som den här laglärde med en sammanfattning. Och det handlar om 2 saker. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela din kraft, med allt ditt förstånd. Och 2, du ska älska din nästa som dig själv. Och jag skulle vilja säga så här, vad det handlar om egentligen, det är om en gudstjänst som är kopplad till vardagen. Om en gudsrelation som får ett tydligt uttryck i din och min relation till människor i vår omgivning. Och innan vi går in på just frågan om medmänniskan som kanske är själva poängen i den här berättelsen, så tänkte jag vi skulle stanna till lite först. Den första punkten som ju är utgångspunkten för allt. Älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela din kraft, med hela ditt förstånd. För det är ju själva grunden för mitt liv, för din och min vardag. Det är din och min gudsrelation. Och när både gamla och nya testamentet talar om det här, så är det väldigt starka ord som används. Har du märkt det? Därför att när det talas om här min och din kärlek till Gud, så handlar det om en kärlek som ger 100%. Inte en liten del av mitt hjärta där jag liksom har lite reserverat för annat, utan det står hela ditt hjärta, helhjärtat. Inte en del av min personlighet, utan med hela min personlighet eller min själ. Inte med liksom lite en del av min kraft, utan med hela min kraft. Inte med en del av mitt förstånd eller mitt intellekt, utan det står av hela mitt förstånd. Det är ett starka ord. Och det här är inte något som vänds till någon liten elit som man kan tänka, ja, men okej, det är okej för dem. Utan det här är en uppmaning som riktas till oss alla. Därför att vad Gud längtar efter mer än någonting annat, det är ett hängivet folk. Ett folk som ger sig hän i sin gudsrelation, i sin gudstjänst. Ett folk som ger precis allt. Ni som kanske kommer ihåg, Helena och jag hade en dialogpredikan här för några söndagar sedan, så pratade jag om det här med ett kärleksförbund. Alltså Gud har slutit ett kärleksförbund med dig och mig. Där har han gett precis allt. Och vi ska titta lite mer på det här i slutet av predikan. Därför att det är ju så här att du och jag älskar just därför att han först har älskat oss. Och därför så längtar han efter ett folk som ger sig själva tillbaka till honom helt och fullt. I min personliga andakt så har jag nyligen läst profeten Hosea. Jag tycker det är en helt underbar bok. Har du inte läst den så vill jag starkt rekommendera den. Där får profeten Hosea ett uppdrag som jag tror få av oss män hade klarat av. Han blir uppmanad att bli en levande illustration på hur stark Guds kärlek är till oss. Gud säger till honom, gå och gift dig med en hora. Det var rätt starkt det där. Alltså med en prostituerad, och han gör det. Han går och gifter sig med en hora, och i början tycks allt gå ganska så bra. Hon föder några barn åt honom. Men det där som hon har varit med om tidigare, det sitter liksom i. Och snart går hon tillbaka till sitt gamla liv och överger Hosea. Men han överger inte henne. Utan han fortsätter att söka upp henne igen och igen. Han tar henne tillbaka. Han sörjer över att hon är otrogen, men han förskjuter henne inte. Han längtar efter att hon ska älska honom tillbaka. Och med den här bilden av Hoseas äktenskap så säger Gud själv så här om sitt folk. Jag ska locka dem ut i öknen. Jag ska söka vinna hennes hjärta. Jag ska äkta dig för evigt. Jag ska äkta dig i rättfärdighet och rätt, i kärlek och förbarmande. Jag ska äkta dig i trofasthet, och du ska lära känna Herren. Det är Hosea 2, och vers 14, 19 och 20. Ser du Guds oändliga kärlek? Alltså Gud ger inte upp även när du och jag ibland överger honom. Han fortsätter. Och så ber Hosea folket att ge ett gensvar. Kom, säger han. Kom, låt oss vända tillbaka till Herren. Låt oss lära känna honom. Låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen ska han träda fram. Han ska komma till oss som ett regn. Hosea 6, vers 1. Alltså kom, Låt oss vända tillbaka till Herren. Låt oss ge honom ett gensvar på den oändliga kärlek som han har gett till oss. Jag tycker att det här är lite av ropet från Guds hjärta till dig och mig idag. Och det här handlar inte bara om dina och mina känslor, utan precis som vi läste, älska Herren av hela ditt hjärta, men också av hela ditt förstånd. Stefan Gustafsson, som är ledare för Svenska Evangeliska Alliansen, skrev nyligen en artikel där han berättade om hur ungdomar från våra församlingar idag är sämre rustade än för att möta alla de utmaningarna som kommer, inte minst i högskolevärlden. Många kan inte ge skäl för sin tro, och därför dukar de under. Därför att kärlek handlar om att älska Gud också med hela sitt intellekt. Och där kanske vi har missat något. Det har förts en intensiv debatt nu i media den gångna veckan om att man ska bjuda in andra religioner att fira gudstjänst tillsammans med oss. Ni kanske har sett den debatten, den har varit ganska intensivt och hett. Och så säger man, vi tillber ju egentligen samma Gud, eller hur? Och vad svarar man på det? Ja, men då gäller det ju att veta vad säger Guds ord och vad är skillnaden. Och apropå det här så säger Stefan så här, och när han talar om skiljelinjen, så säger han om till exempel islam. Islam säger att Jesus inte dog. Gud skapade förvirring på avrättningsplatsen. De romerska soldaterna korsfäste av misstag fel person, och Jesus själv, han kom undan. Gud räddade sin profet och han blev sedan upptagen till himlen. Så säger islam om Jesus. Han var bara en profet, han dog inte. Judendomen säger att Jesus korsfästes, avrättades och dog, punkt. Jesus förnedrades i hedningars händer. Hans död i svaghet bevisar att han inte var den segerrike messias som Gud utlovat i skrifterna. Det är judendomens syn på Jesus. Helt annorlunda. Medan kristen tro säger att Jesus dog och att hans död inte var ett nederlag, men att det var en försonande död. Han dog för dina och mina synder. Det ingick i Guds plan, och därför befriade Gud Jesus ur döden och uppväckte honom kroppsligt den tredje dagen till ett nytt uppgraderat mänskligt liv. Och så säger Stefan, vi står alltså inför tre radikalt olika påståenden om Jesus. Islam, Jesus dog inte. Judendomen, Jesus dog men uppväcktes inte. Och kristen tro, Jesus dog och uppväcktes från de döda. Och då ställs vi, säger han, inför ofrånkomliga val. Det går inte att komma undan. Alla religioner kan inte vara sanna samtidigt. Vi måste ta ställning. Slut på citat från Stefan Gustafsson. Älska Gud med hela ditt förstånd. Och visst behöver du och jag tänka igenom själen för vår tro, så att vi kan stå upp mot alla de olika vindar som blåser där ute. Älska Gud av hjärtat, ja, men också med hela vårt förstånd. Och jag tror att det här senare kanske vi behövde ännu mer, ge Gud av mitt förstånd. Älska honom med hela mitt förstånd. Tänka igenom, vad är det jag tror på egentligen? Så jag kan ge skäl för mitt hopp. Men så kommer vi då till själva poängen i den här berättelsen. Älska din nästa som dig själv. Det utgår ju från det första, eller hur? Kärleken till Gud, eller om du så vill vår gudstjänst, behöver ju kopplas tydligt till en vardag och till dina och mina vardagsrelationer, eller hur? Och här kommer då frågan, vem är då min nästa? Det undrar den här laglärde mannen. Och på den tiden så fanns det väldigt, väldigt tydliga sociala och etniska motsättningar just i Israel. Man skulle ta hand om sina egna, man skulle ta hand om sin familj, man skulle ta hand om sin släkt. Man skulle ta hand om alla de som tillhörde samma ras och samma folk. Men där gick en gräns. Känner du igen dig? Vad är det som håller på att hända med vårt eget land idag? Jag tror vi har aldrig varit så splittrade och hållit på att dra sig isär så mycket som just idag. Tidigare har vi i Sverige kunnat sitta ganska skön på läktarplats och se ut över världen och vara ett slags världssamvete där vi dömer ut apartheid och förtryck i andra länder. Det har varit rätt så bekvämt. Så är det inte längre. Idag har allt det här plötsligt kommit obehagligt och obekvämt nära. När det väller in flyktingar ifrån krigsländer i vårt land och när tiggare från södra Europa invaderar våra köpcentra, då sätts vi på prov som aldrig förr. David Nyström, som är en teolog och kyrkohistoriker, han frågade nyligen i dagen: vad är det som har hänt med min kristenhet? Själv är han uppvuxen i en frikyrka, i en pingstförsamling. Och så säger han: förr så var tron alltid närvarande. Den genomsyrade allt, även vardagen. Och det fanns väldigt lite förståelse för söndagskristna, så säger han. De där i stadskyrkan som gick till mässan en gång i veckan. Och sen glömde Gud i vardagen och söp och svor och vad som folk är mest. Men i frikyrkan, säger han, så fanns ett stort och självklart engagemang för svaga och utstötta. Alla välkomnades in i gemenskapen oavsett bakgrund eller social status. Nu, menar David Nyström, så har omsorgen och öppenheten hos många, även inom frikyrkan, ersatts av misstänksamhet och avståndstagande. Och speciellt gäller det människor som kommer långväga ifrån, de mest utsatta människor som finns på vår jord, flyktingar. De som kyrkan mer än alla andra borde värna och ta hand om och ge det glada budskapet till, i både ord och handling. Ja, vem är min nästa? Och då svarar Jesus med den här kända liknelsen. Och vägen som Jesus nämner, det var en väg som alla kände till. Det är den som sträcker sig nordväst om Jerusalem och så går den ner till Jeriko. Det är cirka 24 kilometer och det går 1000 meter neråt hela vägen. Och det tog ungefär 8 timmar på den tiden att gå i rask takt. Idag åker man snabbt en motorväg ner, som Helena och jag gjorde när vi var i Israel. Men det var lätt när man åkte den att föreställa sig hur det var då. Man gick på egen risk. Bakom varje kulle, bakom varje klippa kunde det lura en rövare. Och att stanna för att hjälpa en skadad ökade risken. Den här mannen som hade råkat ut för rövare, han hade blivit avklädd, står det, och lämnat där halvdöd. Med andra ord så såg man inte hans sociala status längre. Den ursäkten, den var liksom borta. Och så fortsätter Jesus. Hur gick det? Om man kan liksom känna den andlösa tystnaden hos dem som lyssnade, för det här var liksom krut. Det här var väldigt, väldigt spänt på den tiden. Jo, säger Jesus, två av resenärerna, en präst och en levit, hade just varit på gudstjänst i Jerusalem. De här tillhörde eliten. Prästerna och leviterna, de hade sina speciella tjänstgöringsdagar i templet. De här bodde säkerligen i Jeriko. Nu hade de haft sina speciella tjänstgöringsdagar. Och de hade varit på gudstjänst. Prästen hade burit fram offer. Leviten kanske hade sjungit. Eller så hade han läst i skrifterna. De hade haft en härlig gudstjänst i templet. Nu var de på väg hem. Tillbaka till vardagen. Och nu möter de vardagen med dess utmaningar. Och kanske den allra största. En skadad och döende man. Och de visste vad lagen sa. Att rädda ett liv, det är viktigare än något annat, trots faran om rituell orenhet. Ändå står det de vek åt sidan och de gick förbi. Varför? Varför? Ja, vi får inte svaret. Kanske det var rädsla, kanske det var likgiltighet, kanske oro att inte hinna hem i tid till det där andra viktiga mötet. Jag vet inte om du läste nyligen i tidningen, så stod det om de här männen som hade räddat en ung man att hoppa från en bro. Ni läste det, va? Blixtsnabbt handlade de, slängde sig i bilen, sprang upp, grep tag i honom. Men de sa också att det var väldigt många innan dess som bara hade åkt förbi. De hade sett, men inte brytt sig. Och jag tror att vi ska vara lite försiktiga att döma. Därför att hur handlar jag egentligen? Vilken konsekvens får min tro och min gudstjänst i vardagen? Kan det vara så att jag går hem från en härlig gudstjänst där jag verkligen fått möta Gud, bara för att sen strunta i en medmänniska i nöd? Jag måste själv säga att det är väldigt lätt att komma med ursäkter. Någon annan får väl ta hand om det här. Det är inte mitt ansvar. Han eller hon får skylla sig själv. Jag har inte tid. Jag har egna problem att ta hand om. Och så vidare och så vidare. Visst känner vi igen oss. Jag gör det i alla fall. Tack och lov så fanns det någon annan i den här berättelsen. En som brydde sig. Och Jesus väljer den här mannen med stor omsorg. En samarier. Det var den som stod allra längst på den tidens sociala skala. En utböling, en outsider. De där föraktade samarierna, de som blandade sin gudstyrkan med en massa annat skräp. De som man aldrig ville komma i närheten av. Det är det han, en outsider, det är han, den föraktade, som stannar, som bryr sig. Som förbinder såren, som tar med sig den skadade mannen till ett värdshus. Och som ger motsvarande 2 dagars lön. Ja, det var det, de här 2 denarerna. Till värdshusvärden för att sköta om mannen. Och så säger han, jag är beredd att göra mer om det behövs. Han ger av sin tid. Han ger av sina pengar. Han ger av sin omsorg utan att bry sig om vad sig kostnaden eller faran. Han bara ger. Jag måste säga att jag själv har gripits av hur man ser att ofta är det de allra fattigaste som har störst hjärta för medmänniskor i nöd. Jag kom inte att glömma pastorn i Chimoyo som jag besökte och som hade öppnat sitt hem för gatubarnen där i Chimoyo. Jag visste han var fattig, ändå tog han emot massor med gatubarn och gav dem ett hem och hjälpte dem vidare med utbildning och jobb. Vet inte hur många av er som brukar se på det här programmet Landgång. Tittat på det någon gång. Jag tycker det är rätt intressant. Det handlar om Afrika. Vad är det hon heter nu, programledaren? Anja. Hon är, för några program sedan var hon i Rwanda. Och så träffar hon Beatrice. Kommer ni ihåg henne? Ni som har sett henne. Beatrice i Rwanda. Beatrice var själv föräldralös tidigare. Nu är hon gift, har 6 egna barn. Men under många år så har hon tagit emot och fostrat mellan 35 och 40 föräldralösa gatubarn. Och så säger Beatrice, så länge det finns mat hemma vill jag dela med mig. Och jag blir bara så djupt imponerad och tänker på hur vi svenskar många gånger klagar när vår välfärd och vår trygghet hotas av flyktingar som har förlorat precis allt. Och jag tror att du och jag behöver fråga oss, hur kan vi på ett konkret sätt vara Jesu ögon, vara hans händer, vara hans fötter och hans hjärta i vårt eget samhälle? Kanske inte nöden är lika drastisk här. Det är den kanske inte. Men visst finns det. Ensamma människor, kantstötta människor i vårt eget samhälle. Människor här som kanske inte syns, men de finns. Och det är därför som vi som kyrka också nu tillsammans med kommunen satsar på ett diakonalt center i vårt samhälle som vi hoppas ska komma igång snart. Det är kvarnarna mal långsamt, men vi hoppas på det. För att hjälpa människor som har hamnat på livets skuggsida att komma på fötter igen. Det är ett sätt som jag tror att vi kommer att kunna hjälpa till på ett handgripligt sätt också i vårt samhälle. Sen kan vi också vara med, du och jag, och ge våra denarer till någon värdshusvärd. Just där det är oroligt och just där det är som allra mest utsatt. För att ge din och min omsorg dit vi själva inte når. Och varje sån denar, varje sån gåva, den spelar en stor roll. Älska Herren Gud av hela ditt hjärta och låt den flöda över i kärlek till dem vi möter. Jag vet inte hur du har reagerat hittills. Kanske det känns lite tungt. Kanske det känns så här, det här klarar inte jag. Jag vet att jag inte har älskat Gud av hela mitt hjärta, av min själ, av min kraft och mitt förstånd. Och jag vet att jag kommit till korta så många gånger när det gäller att se och bry mig om min nästa. Själv kan jag känna så, och jag vet, jag tror att det är många av oss som känner på det viset. Det är en sund och det är en ärlig reaktion. Och därför vore det fel att stanna här. Därför att det finns en text till som hör till dagens texter och jag kan inte låta bli, utan vi vänder oss dit också nu i sista punkten. Det är 1 Johannes 4, 7-10, episteltexten, där står det så här. Lyssna nu, mina kära, låt oss älska varandra. För kärleken kommer från Gud och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar känner inte Gud eftersom Gud är kärlek. Och lyssna nu, så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att du och jag har älskat Gud. Utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Jag tycker det här är fantastiskt. Och jag vill sluta där i nåden. Guds ofattbara kärlek till dig och mig. Guds ofattbara kärlek till dig och mig. Hörde du vad Jesus utmanade mannen med i liknelsen? Eller i berättelsen? Vad säger lagen? Ja, precis. Därför att lagen, det är ju idealet. Det Gud förväntar sig av dig och mig. Och det ska vi inte dra ner på. Det har vi ingen anledning att dra ner på idag heller. Men sen är det så att inför den här lagen, inför Guds ideal, så kommer vi till korta. Både du och jag. Och därför behöver vi faktiskt gå vidare till evangeliet. Och det handlar inte, säger Johannes, om min kärlek till Gud, utan evangelium handlar om Guds kärlek till dig och mig. Inte om vad vi ska göra för Gud, utan om vad han har gjort för oss. Därför att var hämtar jag kraften till att älska Gud och älska min nästa? Finns bara en källa. Och det är Guds kärlek till mig. Guds ofattbara nåd som han har visat till mig. Därför att vet du, det är du och jag, det är vi allihop. Det är vi som är den där mannen som har råkat ut för övare. Det är vi som ligger där vid vägkanten. Och det är Jesus som kom förbi och såg. Och inte bara riskerade sitt liv utan faktiskt gav sitt liv. för att föra oss hem, inte bara till ett värdshus, utan ända hem. Det är vad han har gjort för oss. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Där, och bara där, kan vi hämta inspiration. Gör det. Därför att ju mer jag tar emot hans nåd och hans ofattbara kärlek till mig, desto lättare blir det att också bli en kanal för Guds kärlek ut till en värld i nöd. Så stanna upp. Ta emot hans kärlek till dig för att kunna föra den vidare in i din vardag till de människor som Gud sänder i din väg. Ska vi be tillsammans. Fader, vi tackar dig för en underbar tid här på Fridhäll. Vi har fått fira gudstjänst, vi har fått mötas, vi har fått ha en härlig gemenskap. Och här nu går vi rakt in i en vardag, en höst, där vi kommer att möta så många utmaningar. Där vi också kommer att möta nöden på olika sätt. Herre, hjälp oss, hjälp mig att inte gå förbi. Herre, låt din kärlek få bara kanaliseras genom var och en av oss, Herre. Åh, Herre, till människor som är i nöd, till grannar, till vänner. Herre, både här i vårt samhälle men också människor långt borta som behöver oss, vår omsorg, våra denarer. Herre, hjälp oss att inte tillsluta vårt hjärta. Herre, att du får hela vår kärlek, du som har gett allt. Du som inte räknade liksom att nu ska jag ge si och så mycket, utan du gav allt. När du dog för oss på korset. Du gav hela din kärlek. Utan förbehåll. Tack för det. Herre. Jag ber dig om nåd att få älska dig tillbaka. Med hela mitt hjärta. Hela min kraft. Hela mitt jag. Hela mitt förstånd. Och att det här ska få föras vidare till människor. I min närhet. Herre, vi ber i Jesu namn. Amen.